När, Peter. Välkommen till 2-0 för mycket. Det är jag som är Janne Strang.
Och det är jag som Peter Törnroth.
Och min första fråga, eftersom vi börjar latcha här innan vi satt på räck, är i vilka sammanhang är det okej att viska överhuvudtaget? För jag tycker det är ett avskyvärt sätt att kommunicera.
Ja, alltså den som viskar, han ljuger.
Det finns det uttryck.
Ja, den som viskar, han ljuger. Och sen finns det två varianter. På tummarna suger eller på tuttarna suger. Beroende på vilken liksom, grad mognad.
Du bevandrar i det här ämnet, märker jag. Jaha, jaha. Så vilka instanser handlar det om? Jag kan tänka mig ett där det är okej. Okay. Ett barn sover i samma rum och man vill absolut inte väcka det.
Mm.
Där kan jag godkänna det.
Ja.
Vuxna emellan så håller man ju inte på viskar, gör man va?
På ett bibliotek tänker jag att det finns en... Det här är ju gammalt numera, men det var ju ett bråk i Sverige för 5 år sedan. Mm. Om tysthetsnormen på bibliotek.
Vi måste liksom bryta den.
Revolutionära tänkare som tyckte att bibliotek borde vara till mer än bara att liksom sitta tyst och läsa. Då. Utan det skulle liksom inte vara, om det kommer någon att göra något annat som kräver att man talar högt.
Då, hur är det med oss som vill tala högt? Varför får inte vi vara på bibliotek? Jag kan höra det här argumentet.
Mm. Så, men för mig så jag har väl inte samma antipati mot viskning som du har. Då. Men jag
blev utsatt för kollegor då, som viskar. Ja. Och det enda jag tänker är att fan vad han tror att han har viktiga saker att säga som är på något hemliga. Så här. Tala ut, man.
Ja.
Min gode herre.
Ja. Men jag håller med. Om det sover ett barn i rummet så är det väldigt sällan som det finns skäl att väcka barnet genom att tala högt.
Ja.
Det är liksom inte så man väcker barnet.
Oftast, ja, om de vaknar så vet vi var vi är.
Precis.
Yes. Precis. Detta om detta.
Ja.
Viskningar.
Ja. Tror du att Matti Nykänen viskade mycket i sitt liv?
Jag vet inte, men jag tror att han kan bli lite hes då och då.
Mm.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strang.
Stackars Matti Nykänen, död vid en ålder av 55 år. Det innebär att han var född 63?
Det låter rätt.
65, något sånt här.
Ja, om man inte var född i januari då.
Mm. Mm. Så bortgången i förtida ålder, får man säga, Finlands största någonsin backhopparlegend, även om vi har haft många. Mm. Ingen kommer upp i hans bedrifter, som i och för sig tog slut för 30 år sedan.
Som i och för sig tog slut för 30 år sedan, men jag vågar påstå då som svensk och därmed världscentrist på något sätt. Vi kan ju ingenting om andra länders idrottsmän. Generellt.
Mm.
Det är ju några som sticker ut liksom.
Ronny Peterson.
Ja, men du vet, alla vet vem Brian Laudrup är i Danmark. Uh-huh. Och alla vet vem Björn Dählie är. Uh-huh. Och alla vet vem Matti Nykänen är. Det vågar jag påstå att det är väldigt få i alla fall, som sitter och undrar vem fan det är.
Mm.
Det är ändå lite speciellt, för det är ganska obskyr sport.
Backhoppning, ja.
Ja.
Ju mer man tänker på det, desto konstigare blir det.
Eller hur?
Ja.
Och jag menar, jag vågar väl säga att även innan Janne Boklöv kom och förstörde sporten, så om vi talar om Matti Nykänen då, så var han känd och ett namn i Sverige.
Mm.
En stor idrottsman liksom. Mm. 4 års guld individuellt, det ändå.
Det är alldeles vansinnigt, ja. Ja, full slate i 1988,
ja.
OS i Calgary. Det har ju gjort Calgary till en finsk, vad kallas det, pilgrimsort.
Ja.
Även om finländare oftast, eller finnar, har svårt att skilja på C och G. Så det heter Calgary.
Calgary,
eller Galkary.
Just
det. Eller så här, någon variation av det här. Så Calgary.
Och liksom går in och tar 4 års guld, då har man ju rätt på något sätt också feluttala staden, känner jag.
Ja,
då har man...
fan, vi äger ju det.
Eller hur?
men ja, alltså, 30 år sedan faktiskt, de framgångarna. Sen var det väl några senare grejer också. Men det mesta liksom han lyckades med var ju liksom kring 20 års ålder.
Mm.
Och efter det så hade det i stort sett bärt utåt. Mm. Utför, som det heter.
Mm.
För backhopparlegenden Matti Nykänen. Suttit i fängelse 2 gånger.
Mm.
Ena gången för kvinnomisshandel till sin egen hustru. En andra gång hade han väl huggit någon annan med en skruvmejsel eller kniv. Eller något sånt. Inte exakt följt med alla hans grejer. Han spelade in några plattor.
Mm.
Men det
bara
som är
kvalitet.
Hög kvalitetsmusik.
Mm.
Dog hemma i dåligt skick efter en konsert som han hade ställt in. Och hans sista ord där var: jag måste ta de här till tvätten. Han förde några kläder som hade blivit nedsölade. i hans förnedringstillstånd den sista natten. Så det var ju lite tragiskt, tragiskt sätt att gå.
Men det måste ju vara, även i, alltså det måste ju vara, på något sätt, sen jag flyttat till Finland så har han ändå varit en offentlig figur. Mycket mer än så än i bara liksom form av just forntida idrottshjälte. Liksom. Han är ju, det finns ju gott om idrottshjältar som liksom inte kanske är hans paritet, men ändå någonstans som han sen glömmer bort och de bara lever sitt liv någonstans. Mm. Men han har hela tiden varit närvarande.
Det har jag gjort.
Det är liksom att han har varit närvarande i en liksom, sejska, alltså hänt i veckan för att tala svenska, sverigesvenska liksom sammanhang.
En kvällstidnings offentlighet.
Ja, inte ens kvällstidning. Det är ju liksom, det är ju nästa steg på stegen.
Ja. Ja, det ska väl någonting större tillfället till när kvällstidningen ska notera det här. Mm. Men alltså, ja. Hans symbios med den här hänt i veckan, alltså finska sejska, är ju det som många nu har pekat på, att det också blev hans fall och död. Och Barneman på det viset att det var nu, jag har inga bevis för det här, men det anses allmänt känt att tidningen bekostar hans sprit
och
hans, levande och hans resor till Fuengirola, som är så här finsk ort utanför Malaga, dit han ofta åkte, eller till Kanarieöarna för att supa en vecka. Och ironiskt nog så det sista artikeln jag läste om honom var faktiskt handlade om det, att han hade precis fått en diabetesdiagnos och hade nu insett att nu måste han skärpa sig. Men se, det dröjde inte länge, för nu åker vi till Fuengirola igen. Mm. Och så följde Seiska efter honom i en vecka och tog bilder när han raglar ut ur baren och det här blev utkastad från frukostterrasser och super från morgon till kväll. Så att jag vet inte.
Jag försöker liksom komma på, alltså, det är ju tragiskt på precis alla sätt, verkligen. Det är bara, det finns ju, för dels, det är ju nästan en nationell skam. Alltså, det finns ju ingen, det finns ju, och om man kopplar det till det här med att det finns liksom folk som på allvar nu säger att han ska få en statsbegravning, så är det ju en, över, det är liksom en överkompensation som är så stor så att det liksom, okej, bara, liksom, vad är, liksom, han är död. Och det går liksom inte att göra någonting åt det längre. Alltså hade man liksom velat göra honom till någon slags nationalhelgon, så hade det varit kanske bättre att passa på när han levde, tänker jag.
Nu fanns det ingen möjlighet till det eftersom han var knappast nykter någon gång. Nej, men han skulle ändå aldrig ha kommit nykter till en enda tillställning.
Nej.
Då när han hade varit i fängelse senast, tror jag. Jag jobbade på Hufvudstadsbladet då och vi blev uppraggade att komma och intervjua Matti Nykänen. Mm. Han har en ny platta på gång, han är ute ur fängelse, han är nykter nu. Det är ett nytt liv, det här är kanske 10 år sedan eller något så här. Och så vi var på en pub som hette Bar i Kärpänen, nere för Centralgatan, exakt varför, eller för Mikaelsgatan. Och exakt varför man skulle sitta på en pub med en nykter Matti Nykänen är ju en bra fråga. Men det blev ju rätt klart rätt snabbt, för att hans dåvarande manager eller fixer eller vad det var dök konstant upp med färskpressad apelsinjuice. Mm. Till intervjuoffer och blinka med öga när han serverade. Och första gången jag satt där så fick han ett glas juice och då blev Matti lite orolig och sådär. Liksom, du tittade sig omkring och då blinkade den här managern till honom att det är okej.
Okay. Definition of enabling.
Yep. Liksom. Och sen bara tömmer han glaset och liksom vill ha en till.
Ah, fy fan.
Och det var den nyktra Nykänen. Mm. Men ja, lite tragiskt hela historien. Statsbegravningen, och sen så det är ju ett fullständigt skämt. Det är ju alltså bara kulturministern, ex-sanfinländaren Sampo Terho, som har försökt med lite val.
Fläskna här nu. Alltså det är fortfarande på den nivån det läggs ut. Det är inte så att det liksom är någon som är någon så här tweet som slänger ur sig. Liksom, utan det är ju ändå
kulturminister.
Någon på offentlig nivå.
Det här är ju inte en riktig kulturminister, om jag får säga så. Nu har ju valt och allting liksom gått korrekt tekniskt till. Men det här är ju alltså en fullständig sopa till politiker, alltså som det där, som försöker få i panik. Jag menar, han företräder ett parti som har 1,4% anhängare.
Det håller ju inte.
Andel. Så vad som helst duger ju, till och med att rida på Mattis döda lik verkar ju vara tydligen helt okej. I den här valkampanjen som vi faktiskt har börjat. Men jag tycker man kan diskutera det här. Vem ska få en statsbegravning? Formuleringen lyder så här. Presidenter och andra distingerade eller värda detta. Exempel Nobelpristagare. Mm. Nu råkar ju varenda Nobelpristagare i modern tid också ha varit president. Så det gick ju på ett ut. Men jag tycker man ska skilja här, och det här är kanske ett begreppskluveri, men vi talar om statsbegravning, vi talar inte om nationalbegravning. Eller så här, vet du. Du ska ha gjort någonting för staten, tänker jag, för att få statsbegravning. Okay. Inte bara för liksom nationen, folket eller men kulturen.
Finns det inte, är det ett begrepp, nationalbegravning?
Nej, men det är just det jag menar, att det är uttryckligen en statsbegravning. Du ska ha gjort någonting för staten, Finland. Inte för kulturen eller...
Nobelpristagaren har väl inte gjort något för staten Finland?
Nu vet vi ju inte då liksom vad han har fått Nobelpris.
Nej, men inte per definition har man inte gjort någonting för Finland.
Nej, men jag tycker det måste vara en statsman. Alltså, ja. Allt annat det måste ju vara... Jag menar, många har jämfört med till exempel Tove Jansson. Att, ja. Hon borde ha fått för att hon är så stor kulturpersonlighet och känd utomlands och sånt här. Men jag menar, börjar vi dela ut dem med Matti Nykänen och sånt här, så ska ju Kimi Räikkönen snart ha. Vet du vet vilken liksom... Hänt i veckan kändis som till nästa ska få det. Ja. Diskussionen är ju omöjlig från början och sånt här kommer ju aldrig att ske. Men jag är säker på att kulturminister Terho gärna välkomnar den här diskussionen, för att det gör att han själv hålls framme också som en folkets vän på något sätt. Ja. Men jag tänker mig att idrottshjältar, vad är deras förhållande till liksom... Det är ju en folklig grej, jag menar. Ja. Det är ju inte en statlig grej. Men du företräder ju inte staten Finland, så som jag säger det, utan du företräder nationen, ja, på något folket, va? Kulturen eller något sånt här. Ja. Så hela den här diskussionen är liksom bakvänd från början, känner jag. Att om det ska finnas någonting i stället med distingerad kulturpersons begravning, så skulle vi kanske kunna... Och kanske kan kulturministern hedra honom med sin närvaro på begravningen.
Det är inte ett unikt finst dilemma, det här vad man gör av liksom unika personer på något sätt som verkar inom ett område som just inte är kanske presidentskap eller något sånt där. Liksom man tar, det finns ju så länge till exempel liksom live as we're speaking, Messi i Argentina, som de inte vet vad de ska göra av. Liksom, vilken sorts status ger man till någon som är liksom beyond that? Liksom?
En nationalhjälte?
Ja, men en nationalhjälte som inte, just inte är, han är inte liksom Perón, liksom. Men han är ändå, vad fan, vem är han? Han har ju fått en staty då, i Buenos Aires med typ ett undanskämd och liksom, de vet inte hur de ska göra av det. Lite pärlfall är det i den här Zlatan-statyn i Sverige. Vet liksom inte hur gör man?
Hur ska man hylla dem här?
Hur ska man hylla dem, ja? Yeah. Utan att det blir fånigt eller liksom krämigt eller ostigt. Ja, svårt.
eller rent av absurt.
Eller rent av absurt, ja.
Som jag tycker att en statsbegravning skulle vara. Det skulle vara alldeles absurt.
Och då får man ändå lägga på det att liksom, han är faktiskt en dömd brottsling.
Han är en dömd brottsling med obehagliga tendenser till våld mot sina närmaste. En obotlig alkoholist, vilket förstås gör honom väldigt folklig. Men inte någonting som staten vill kanske direkt ha att göra med.
Det skulle bli jättekonstigt. Jag funderar på vad det finns för paralleller. För att, återigen, han har ju liksom nått ut i världen. Alltså jag såg när han dog, så tyska Bild, som ändå är en rätt stor tidning, hade en sån jättenyhet om honom. Med så här Jens Weiss-flog och liksom.
Ja, exakt.
Så här nyckeln där.
Det var ju en fantastisk tvekamp som de hade alltid.
Verkligen. Yeah. Och det säger ändå någonting om honom. Hur jävla många finnar blir omnämnda i Tysklands största liksom tabloid när de dör? Förmodligen ingen. liksom. Eller svenska förändringar. Alltså jag säger, det har inget med Finland att göra. Det är bara, jag tycker att det är ganska coolt med sådana som verkligen går ut. Och sen så är han så speciell som person. För det finns liksom väldigt få parallellfall. Paul Gascoigne finns ju någonstans där borta. Någon slags tragik i Skottland. Det finns liksom, eller England menar. Det finns, vilka finns det liksom?
Bortom allt detta. Ja? Om jag kan låta bli att komma med en lösning. Ja. Eller svar på dina frågor kring allt det här. Så skulle jag vilja poängtera en dimension av Matti Nykänen som kanske är det som kommer att leva längst, förutom minne av det här fosterländska backhopparen. Men det är ju hans förbisedda värv som aforistiker. Folklig aforistiker. Jag har en lista här på nästan 100 uttryck, citat av honom, som jag inte kan läsa upp alla här. Men här till exempel, du kanske har hört den här, livet är människans bästa tid.
Den är underbar, den
gamla. Visst. Ja. Varje chance är en möjlighet.
Livet är life i det också.
Ja, livet är life i. Ja. Ja. Det är lite 50-60 hur det kommer att gå. Morgondagen är alltid framtid.
Åh, oh, gud vad roligt.
Ja. Tyskland, Österrike är mitt andra hemland. På grund av den tyska österrikiska backveckan då,
ja.
Som alltid ordnades. Så när man ger sig ut för att hoppa så är man alldeles ensam. Där uppe på kulmen av backen är du så, måste du fatta dina egna beslut. Du är helt som up yours där. Varje gång jag hoppar får jag en sån här bon voyage-känsla av att jag har gjort det här tidigare.
Alltså, det här är jätteroligt.
Jag kan inte rekommendera någon att supa på Antabus. Man får en alldeles hemsk känsla av det.
Åh, oh, gud vad roligt. Vet du, det finns en svensk sportidrottsman, en fotbollsspelare faktiskt, eller och tränare, som är... Han är faktiskt som Rolf Zetterlund.
Uh-huh.
Var känd för att hålla på med sånt där också. Bara för att liksom matcha lite grann då, nyckeln. Så finns det klassiker som... vi har varit inne i djup cirkel.
djup cirkel, det är bra.
Ja. Lugn grabbar, lönen kommer radioaktivt. Kom ihåg grabbar, det finns inga järnvägar till framgång.
Inga järnvägar?
Mm. Det är bara sånt där. Underbart. För jag tror att det här är ju ett... det här är ju genier naturligtvis. Att kunna klämma ut sånt här är ju genialt. Alltså, de blir bara inte om det själva.
Här är en som är förbisedd, men som jag tycker kanske är en av hans bästa. Jag är egentligen ryss, fast jag inte klär mig rätt. Jag är en kommunist, fast jag låtsas bara. Egentligen är jag en människa som vandrar och talar i telefon.
Underbart.
Visst är det? Det är ju poesi nästan.
Ja, det är det såklart.
Det här är något som jag tycker att man borde ta tillvara.
Mm.
Så...
Okej, okay, så det är nyckeln inom Tove Jansson då, som ska få sina statsbegravningar.
Ja.
Tack vare sin prosa liksom.
Prosa-dikter nästan. Vad ska man kalla det? Aforismer alltså.
Ja.
Så med de orden kan vi ta farväl kanske av Matti Nykänen.
Mm, gör väl det.
Och hoppa över till hans största fan Sampo Terhos bryderier. Mm. Som jag sa, ligger de blå som han nu företräder efter att de hoppar av från samfällena på 1,4% understöd i Yles partimätning som kommer ut idag. Näst sämst KD 3,6% anhängning.
Mm.
SFP 4,0.
Mm.
Jag minns när det var 5 alltid. Vet du. Ibland brukar det vara 6. Nu är det 5. Nu är det nere på 4. Liksom, så är det normalt. 4,2 är liksom typ bra.
Mm.
Det går inte så bra när. Vänstern lyckas aldrig komma över 10. De ligger på 8,6. Mm. Sannfinländerna steg i den här mätningen upp till 12. Vad ligger SD i Sverige nu?
Ja, det kom ju precis en Novus-undersökning, SVT-Novus-undersökning, där de faktiskt ligger på 21,1% och näst
21.
Störst. De är statistiskt säkerställt som näst största parti i Sverige just nu.
Wow, underbart.
Ja.
Grattis då.
Vi får anledning att återkomma till det senare.
Det får vi säkert.
Mm.
De gröna i Finland på nästan 15, Centern lite på 15, Samlingspartiet och Moderaterna 17. Och Socialdemokraterna, största parti i Finland för tillfället, med ett stöd på 20,1%.
Mm.
Så det lackar mot val. Vad har vi nu? Det är exakt 2 månader till val började det vara. Så de här kommer ju att komma nu ganska, ganska ofta, tänker jag mig.
Jag tycker ändå att det är ganska lite om... Alltså det brinner inte än. Eller bränner inte?
Nej. Alltså, jag snackar med en blivande riksdagskandidat och han sa att nej, började väl kampanjen där i mars någon gång, i början av mars, vet du, så här officiellt. Så det är klart att liksom webbsidorna är gjorda och man kanske tweetar lite extra.
Ja.
Men verkligen, alltså, det är ju inte som presidentval i USA som har börjat ännu. Alltså.
Nej, det är helt sjukt stor skillnad, ja. Verkligen.
Där kör vi 2 år nästan, alltså kampanjen.
Vad säger det om Finlands riksdag? Eller är det en kulturell fråga?
Allting är ganska cementerat kanske. Det finns väldigt få marginaler att rucka på.
Man skulle ju kunna, om man är liksom dystert lagd, så skulle man ju kunna säga att det är tragiskt, eller inte tragiskt, men tråkigt, att det inte läggs mer än en månad på att försöka bli vald.
På en riktig kampanj.
På en riktig kampanj, ja. Yeah. Att försöka bli vald till Finlands liksom, lagstiftande organ.
Men vem orkar ljuga offentligt mer än månad?
Ja, men exakt. Ja, men någonstans så, man kan ju vända på det och säga exakt just det. Att det är något hälsosamt med att ja, men en månad, fan det räcker. En månad, då får man ut ett budskap på en månad. Mm. Då kan man glömma det liksom.
Ja, och speciellt eftersom det handlar inte om en nationell räckvidd nu, utan du ska övertyga ditt eget distrikt.
Jo, för all del.
Och de flesta distrikt är ju rätt små. Mm. Vi är ett ganska litet land. Mm. Det största är ju Nyland. Mm. Så det där det också är det lättast att komma in. Så men jag tror att de... Jag vet inte, det som väl alla väntar på är att se... Listorna behöver inte ens vara klara ännu.
Nej.
Så men om du har lust att ställa upp så finns det säkert ett parti som skulle ta dig.
Nej, jag tänkte rösta på Börje faktiskt.
Börje alltså.
Det är min röst.
Får du rösta nu då? När du är medborgare?
Ja, så vitt jag förstår måste jag göra. Jag tror inte det finns någon liksom, så här, karantän eller någonting för ni är medborgare. Ja. Däremot så har jag, vad jag har förstått, och det här kan jag fel om. Och någon som hör det här och tycker att det är galenskap får jag rätta mig. Men jag har förstått det som att man som dubbelmedborgare i EU får rösta i båda länderna.
Mm. Du dubblerar din demokratiska inflytande?
Ja, eftersom man inte slår ut någon annan. Det är inte så att jag liksom röstar bort Finland genom att rösta i Sverige.
Nej.
Utan liksom, jag bara röstar i egenskap av medborgare av ett EU-land.
Häftigt.
Ja.
Det är talat om det där i andra sammanhang, alltså det här, hur du kan liksom multiplicera ditt demokratiska inflytande. Man talar ju ofta om en man, en röst och sånt här. Mm. Och det gäller ju förstås den här specifika val i en specifikt land, va? Mm. Eller distrikt, så har du då är det liksom jämnt. Men om du verkligen är politiskt intresserad och så sitter du ju i en massa föreningar som ju också har makt att påverka saker och sånt här. Så det går liksom att multiplicera sitt politiska inflytande ganska, ganska mycket också.
Ja.
Genom att sitta i rätt styrelser och så här i olika föreningar och intresse.
Ja.
Anhang och sånt här till organisationer. Ja. Så det här...
Det är väl en retoriken som alla partier kör med. Mm. Alltså gå med för att påverka. Oavsett vilken nivå.
Ja.
Det var en ganska intressant sak som hände nu i veckan faktiskt i Sverige. Sossarna har ju sin lilla balansgång går nu mellan att liksom göra alla till freds. Och då är det ett gäng på vänsterkanten.
Hela folkets Löfven.
Det är ett stort parti såklart. Det finns ju liksom alla möjliga sorters sossar. Det finns liksom högersossar, vänstersossar och allt möjligt. Men ett gäng har nu sagt att vi ska försöka föra det här samtalet vänsterut. Och då bildar de vad de kallar för reformisterna. Ett gäng vänstersossar som liksom aktivt tänker att vi tillsammans ska liksom försöka trycka Socialdemokraterna längre vänsterut. Liksom.
Huh.
För de har väl identifierat att det lär behövas de närmaste åren ifall man är vänster just.
Yeah.
Och då var det någon som kommenterade med att men det här är intressant för det var inte... Alltså, Man röstar ju på ett parti, egentligen, i Sverige i alla fall. I Finland är det lite annorlunda för man röstar
på person. Vi röstar på person.
Ja. Men i Sverige så röstar man kan ju rösta på en person i Sverige, men det är ändå fortfarande väldigt partibundet. Och då kan det vara lite knepigt ifall det inom partiet finns för olika röster. Alltså för olika liksom, rörelser. Så vad är det egentligen du röstar på om du röstar på... Det kan jag tycka är en ganska konstig invändning i och för sig, för att Sossarna är ju typ ett 28, alltså de är typ runt 30% i Sverige.
Mm.
Och det säger väl sig självt att alla inte tycker exakt samma sak.
Liksom. Jag tror det kan finnas ganska extrema åsiktsskillnader där. Om man börjar verkligen titta efter.
Det måste det ju finnas, tänker jag. Ja.
Och, när det kommer till socialisering av det ena eller det andra. Eller privatisering då. Sidan av det ena eller det andra. Och vad man ska tillåta. Och annars också konservativa åsikter. Om.
Men också där var det några som också hade invändningen att... liksom, jag menar, alltså, sitt still i båten, håll inte på liksom sådär. Men där kan man också tycka då att fan, det är väl hela poängen med att gå i ett parti, att man ska kunna föra fram sin, ändra det partiet inifrån. Vi var inne på det för rätt länge sedan när vi pratade om det här med skillnaden mellan liksom att påverka och att infiltrera.
Ja, ja precis. Men om du har alltså ett parti har ju en linje alltså, som definieras, antar jag, av ordföranden.
Mm.
Så det är ju någon slags myteri att börja, ska vi säga, försöka få ut. Det var ju vad som hände i Sannfinländerna.
Mm.
Att de här högerextrema elementerna fick igenom precis allt de ville på partikongressen för 2 år sedan.
Mm.
Precis allt.
Mm.
De tog över också ute i landsbygden liksom jättemånga olika sådana här nämnde platser och allt sådana här. Mm. Bara genom en sån här en kupp eller något av. Mm. Där man så till att hårdföra element skrev in sig i partiet i akt och mening att gå och rösta då liksom när det var möjlighet. Mm. Så det här var ju alltså en klassisk kupp som sen gjorde att partiet splittrades. Så ja.
Det är intressant.
Ja, jag menar man kan ju tycka att det är i sin ordning rent tekniskt sett och sån här, men jag vet inte, det är många som tycker till exempel att Centerpartiet har blivit allt för högerorienterat. Mm. Där finns ju också ganska extrem vänsterelement. Det har ju talats om att det är ett välfärdsparti utan socialism, vad det sen ska innebära. Mm. Inom SFP till exempel så har du allting från, tänker jag mig, alltså ytterhögern till extremvänstern representerade. Mm. Och jag vet vad man sen liksom, vad kommer man samman kring i de här olika partierna? Någonting. För i den här sammanhanget började jag alltid tänka på Milosevic, som också var socialdemokrat.
Ja.
Och det hette väl så hans parti faktiskt.
Ja.
Och de här ungdomarna som försökte göra uppror och då liksom få en förändring till stånd i Serbien. Det var allt under bombardemangerna och när det gick som värst till där. Så fanns den här Otpor-rörelsen som betydde motstånd då. Och de var så här, de är helt realistiska. De inser att utan en revolution så det enda sättet att påverka Serbiens framtid är att gå med i socialdemokratiska partiet och försöka ändra den vägen. Mm. Och det tyckte jag så här, som ung person själv då, slutet på 90-talet, relativt ung, så tyckte jag att det fan var mesigt. Liksom. Det är klart att ni ska göra revolution mot en diktator.
Ja.
Men ju äldre man blir desto mer liksom, inser man fan, det här var ju liksom, det är realismen.
Ja.
Att om du inte med våld kan då liksom avsätta kungen så enda sättet är att faktiskt gå in i de här partierna. Och det är ju vad som har hänt med republikanerna i USA, tänker jag. Mm. Blivit övertagna av ganska extrema åsikter som börjar med det här Tea Party-grejen. Mm. Eller vissa tycker att det började på 90-talet med Newt Gingrich och hans den här extrem propaganda som han höll på med då. Så vi kanske inte behöver gå in på mest och mer. Mm. Men att fighter pågår ju inom partiet, det är ju tydligen alldeles klart.
Mm.
Och det har det parti som lyckas ge en bild av sig själv som koherenta utåt så tror jag att kommer att klara sig bättre än sådana som uppenbart har inre slitningar.
Mm. Ja, och det är ju det funkar på vilken nivå som helst. Hur litet eller stort ett parti än är så kommer det alltid finnas ju slitningar. Nej, men nu har ju Jan Björklund har ju till slut då ett 12-års partiledare för Liberalerna, Folkpartiet förr i tiden. Jag har sagt att han kommer att avgå i november. Mm. Partistämma där. Och de har ju försvinnande lite 2%. De är nere på opinionssiffror runt 2,7% tror jag.
Det här är liksom ett personcentrerat parti ganska långt nu då. Men om du gillar honom så kan du rösta på dem.
Ja, ungefär så. Även om jag tror att det är det enda parti i Sverige som bär den socialliberala idén som liksom som någon slags det är deras liksom claim to fame på något sätt.
Raison d'être.
Ja, bättre ord. Och nu så har vi kommit fram till att det håller inte om man liksom, även om man är, alltså även om man är så liten så finns det gott om folk där inne som tycker att fan, nu är det dags att göra någonting om saken. Det är intressant, han har inte varit med så jävla länge och jag tänker så här, vad fan ska jag efterfölja det liksom? Gå in i så här dödläge liksom, försöka bära upp någon slags skepp i ett läge där de också alltså i princip har liksom satsat alla sina pengar på sossarna liksom.
Mm.
Otroligt konstig grej.
Hur är det annars i Sverige då? För har det hänt något kul där på senaste tiden?
Om det har hänt något kul i Sverige?
Eller något intressant, något värt att skriva hem om som man så säger.
Idag hände något som inte händer så ofta. Det var ju bombhot mot ett Norwegian-plan som fick vända på Arlanda. Det händer inte så ofta.
Nej.
Men delar av svenska simlandslaget på dessutom.
Jaså? Mm. Det är någon med vattenskräck som...
Ja, man undrar ju. Jag vet faktiskt inte. Jag...
Var det här någon slags politisk händelse eller?
Det gav så himla knapphändig information. Mm. Men det som jag tyckte var intressant var att polisen då gick in och sa så här att ingen på planet ska använda sin mobiltelefon. Och snälla, rapportera ingenting ut. Såklart är det några som gör det ändå. Och då liksom tidningarna bara rapporterar att folk gör det och att polisen har sagt att de ska inte göra det. Det är helt intressant liksom. Det är rätt intressant liksom nyhetsvärdering på något sätt. Att bara, fuck it. Vad kan hända liksom? Det är bara ett bombhot.
Det här var alltså ett plan som startade från Stockholm, Arlanda, på väg mot Nice.
Ja.
Och fick vända om.
Fick vända om, ja.
Och landa igen.
Ja, i Stockholm.
Och sen genomsökas.
Ja.
Okej.
Okay. Alla hade genomgått förhör, tror jag, alla som var på planen. Alltså, jag tänker så här, för att det måste ju ske, bombhot måste ju komma varje dag, tänker jag, i stort sett. Jag kanske, det kanske är överdrivet. Nej, men det måste ske relativt ofta, med tanke på att så ofta läser man inte om det i nordiska medier i alla fall, att någon plan skulle vända för en bomb, liksom. Det är inte så att det är vanligt.
Nej.
Så att, och jag menar, och då tänker jag så att då har de ju någon slags metod för att bedöma hur trovärdiga de hoten är. Så det är ändå, jag tycker ändå att det är en ganska stor grej, liksom, att ett flygplan plötsligt skulle vända. Och jag har svårt att tänka mig att det är så här, någon så här Tonya Harding-simmare som bara, nu ska jag stoppa mina svenska motståndare.
Konkurrenterna, liksom. Ja.
Speaking of which, förresten, Sara Sjöström, Sveriges kanske allra största stjärna för tillfället i världen, simmardrottningen, ska till Helsingfors simma i april.
Är det så? Mm. Okay.
Stora nyheter.
I vilken hall tror du hon ska uppträda?
Oh, det var en bra fråga faktiskt.
Det ser jag i Backasgatans. Jag tror du...
Vete fan. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag har dålig koll på simning. Men en del av mig triggade den här lilla delen att fan går det att kolla på simning den här enda gången i ditt liv, alltså, när det kommer en världsstjärna.
Den byggdes ju för kanske 10-20 år sedan, som den senaste liksom, riktigt high-end simhallen.
Mm.
Eller badhuset, som vi kanske kallar det i Sverige. Det med en riktig olympisk bana och hopptorn och allting.
Ja.
Inte min favorithall i Helsingfors.
Nej.
Men alldeles habil och välutrustad med stora läktare. Så jag antar att det är där det kommer att ske.
Ja, just det. Ja. Vi får se. Jag kommer inte gå, tror jag, om inte något radikalt händer. Dessutom så kan jag tänka mig att det blir fullsatt, för att det är förmodligen tillräckligt många simning är en så här otippat stor sport, tycker jag.
Det tycker jag också. Ja, jag det förstår liksom, aldrig det här. Det är simning på TV, liksom. Men sen har du, heter han Thorpe, som tar hem liksom 18 miljoner medaljer i ett OS, för att de har liksom 70 000 olika grenar inom det här.
Ja.
Och han bara sopar rent bord med dem. Och så är han liksom den största idrottsmannen genom tiderna.
Ja.
Guld upp över öronen, liksom.
Ja.
Nej, jag tycker det är överdrivet. En simtävling räcker.
Men det, alltså, jag tänker liksom folksportmässigt. Det känns som att det är många som simmar.
Ja, men tänk på det här. Hur många olika tekniker? Crawl eller freestyle?
Ja.
Fjäril? Vad kallas det? Ja. Grekisk-romersk?
Nej, fjäril. Bröstsim. Frisim, vilket är samma som crawl. Ja. Och så har de ju bröstsim och ryggsim.
Allt det här, ja.
Mm.
Och sen olika sträckor dessutom. Ja. Men det är olika sträckor kan jag kanske tänka mig. Men vadå? Vi har ju också löpning. Okej, nu ska du hoppa på ett ben då, liksom. Så ser vi vem som är snabbare. Eller sen att du måste alltid ta liksom två steg med vänster och sen ett med höger. Vad är det här liksom? Behöver vi ju inte sånt? Vi vill ju bara veta vem som kan snabbast ta sig från punkt A till punkt B i vattnet.
Det är den vanligaste invändningen mot gång.
Det är ju det dummaste som finns.
Ni vet att ni kan springa, va? Liksom.
Det är ju det dummaste som finns. Nu är det ju svårt att säga det i Finland, eftersom det är bland det enda vi har vunnit någonting i sommartävlingssammanhang på flera år. Hälsningar till Janne Holmén på Åland. Eller bor han i Sverige kanske.
Okej, en sak. Största snackisen i Sverige då, sista veckan. Har du läst den här med ordningsvakterna i Stockholms tunnelbana?
Berätta gärna.
Det är ju ganska stående tema. Inte minst i sociala medier i Sverige om liksom polisbrutalitet och ordningsmansbrutalitet. Och det finns ju en ganska stark strömning i Sverige på vissa håll som tycker att ordningsvakter är en framtidsbransch.
Aha.
Liksom, att det är någonting som, alltså, man borde anställa fler, det finns fler, och liksom i sammanhang där man kanske inte har förr haft dem. Lite som en slags parallellskola till det här med att man vill ha ordningsvakter i amerikanska skolor, gärna beväpnade, för då kommer allting lösa sig.
Så är det. Good guy with a gun.
Precis. Och i alla fall, så häromdagen då, i Stockholms tunnelbana, så var det en kvinna som blev utdragen av två ordningsmakter och liksom nerpressad från en turbovagn ut på perrongen och sen nerpressad med typ ett knä i ryggen på en bänk.
Sånt gillar de att göra.
Ja, och det var liksom, so far så är det, liksom en, så är det väl förmodligen inte jätteovanligt. Det här händer förmodligen då och då, tänker jag. I olika sammanhang när någon är kanske liksom, gör våldsamt motstånd eller vägrar eller vad det är för någonting. Jag antar att ordningsvakter då och då tar till våld för att de kan eller för att de får. Men det fanns några stycken, ska vi säga, försvårande omständigheter.
Uh-huh.
Ett, kvinnan hade sin 4-åriga dotter med sig.
Som
förvisso blev omhändertagen av en av ordningsvakterna som tog dottern till sidan på ett ganska snyggt sätt. Allt det här filmades, ska jag säga.
Såklart.
Ja, precis vad allting gör nu för tiden. Två, hon var höggravid.
Och ändå gav hon sig på henne.
Ja, och på vad jag förstår så höggravid att hon hade värkar. Och det här var skälet vad jag förstod varför hon var på väg någonstans. Det är obra. Tre. Enligt utsago så tog vakterna hand om henne för att hon vägrade visa giltig biljett.
Uh-huh.
Men enligt vad jag förstått. Och det är som vanligt. Det är lite som det här på Lincoln Memorial där. Det finns lite olika versioner här nu. Uh-huh. Men vad jag förstått så hade hon en giltig biljett. Men hon var i ett sånt tillstånd där det inte riktigt. Hon fick inte fram den informationen till de här vakterna. Och ställer ju ganska många relevanta frågan. Är det kanske så att en höggravid kvinna ändå ska få lite mer respit?
Vad tycker du?
Ja, kanske också man har en 4-årigt barn med sig.
Eller hur?
Liksom. Så än att bli nedtryckt på en bänk på en perrong. Liksom, hur stort brott är det ens om man inte har betalt sin tunnelbanebiljett?
Det är ju inte ett brott. Det är ju en förseelse.
Ja, precis. Och det där är intressant, för såklart vad som hände det var att SL då, Stockholms lokaltrafik, började ju skylla på vaktbolaget. Och vaktbolaget tyckte väl att nej, vi gör bara det som vi har
blivit. Som SL ber och så.
Ja, precis. Yep. Vilket förmodligen.
Det här är det fina med att utlokalisera säkerheten.
Mm. Jag tycker
här. Säkerheten inom.
Alltså, det här, och sen så är det ju så att liksom, det finns ju en miljard liksom stickspår på den här debatten. Jo, men kvinnan var färgad. Ergo, vakterna är rasister.
Det är ju liksom väldigt benägen att tro.
Mm.
Men liksom, jag menar med all den erfarenhet jag har av människor som söker sig till sådana här yrken. Så det är nog inte de här humanisterna oftast som går dit för att se till att alla ska bli rätt behandlade. Och så här, vilket många liksom säger att poliser har som incentiv.
Ja.
Nu vet vi att det inte stämmer överhuvudtaget. Det stämmer inte bland poliser, det stämmer definitivt inte bland privatväktarfirmar.
Alltså, nej, jag kan känna
de anställer de som inte fått jobb någon annanstans. De som inte fick bli poliser för att, jag tror, de anställer avskum. Ingen människa kastar sig in i ett yrke som väktare om du inte har alltså någonting gravt fel i huvudet.
Fast vänta nu, nej.
Det är ju inte liksom, det är ju inte någonting, jag menar, det andra är att du på riktigt behöver ett jobb pronto, ja. Och du kan inte få någonting annat.
Nej, men det finns ju gott om sådana.
Ja, okej, okay, men då saknar du liksom en hel del andra fakulteter också, känner jag.
Men jag menar liksom att den beskrivningen på jobbet och
det är ju den lägsta formen av all mänsklig samvaro, är att dyka upp någonstans bland andra människor och liksom och vara den som ska vakta dem. Och av någon jäkla anledning så är det alltid de minst kompetenta för det här jobbet som får göra det. För att ingen med två hjärnceller som fungerar sinsemellan skulle någonsin komma på tanken att där är människor, jag måste gå övervaka vad de gör.
Fast jag vill mena att det finns tillfällen där.
Gud vet vad de gör om jag inte övervakar dem.
Fast jag vill mena att det finns tillfällen där det är motiverat att ha ordningsvakter.
Det finns inga tillfällen där vi behöver ordningsvakter.
Ah.
Vi tar det här som utgångspunkt nu. Det finns inga tillfällen där vi i utgångspunkten behöver ha ordningsvakter.
Vänta nu, okej. Okay. Så.
Jag menar, om du inte snackar om en massrusning för att kyssa ett stenblock i Medina eller Mekka.
Ja, men ta det då.
Ja, men okej. Där kan det ju vara bra att ha någon som dirigerar trafiken av människor.
Den liksom, jag tänker, nej, precis, för jag tänker att det är. I sin renaste, eller i sin form där det ska fungera är det ju ett förebyggande jobb. Inte liksom att inte ta hand om någon som inte har betalt en biljettjobb egentligen. Det är liksom, det kan jag tycka, det här är en konstig arbetsbeskrivning. Ni ska komma och liksom rycka ut folk. Nej, det är inte det som är.
Nej, det är inte som är deras
grej. Jag tycker att det borde vara liksom en mänsklig form av övervakningskamera. Alltså att du ska vara där för att lugna ner, inte tvärtom. Då fungerar det. Och det är det jag menar. Jag tycker det finns tillfällen där det är motiverat. Jag kan tycka att det finns motivation att ha ordningsvakter på en fotbollsläktare. Absolut. För det finns massa folk där som förmodligen håller sig lugnare ifall det finns någon som faktiskt kan liksom göra något åt saken ifall de skulle gå berserk. Liksom.
Okay. Min åsikt baserar sig på det att jag aldrig sett ordningsvakter som beter sig väl. Som tar sig an sitt jobb med den utgångspunkten att de är där för att lugna ner, för att hjälpa eller någonting annat.
Jag har ett färskt exempel som säger, som tyvärr kommer att visa vilken dålig människa jag är, men ändå. I måndags var jag i Stockholm.
Det kan du bjuda på.
Ja, det var svinkallt i Stockholm i måndags. Riktigt sådär råkallt och jävligt när isen inte har lagt sig och det liksom kommer kalla vindar från havet. Och jag stod på Arlanda och Arlanda Express hade slutat fungera. Och jag ville inte ta en taxi så tänkte jag ta flygbussen. Så jag gick ut på flygbussen, hållplatsen, och det var en ganska lång kö. Och då var det så här att när det är ganska lång kö och man står och väntar en stund på flygbussen, för den var ju såklart försenad också.
Naturligtvis.
Så kommer det alltid komma ut folk som tycker att det här med kö är inte så jävla kul. De kommer liksom låtsas som att det inte finns någon kö. Alltså uppenbart att det finns en kö, men de ställer sig bredvid den.
Yep.
Och liksom
den som står först,
tittar, visslar och kollar i luften. Liksom. Yep. Så det var ett gäng på kanske 5-6 stycken och sammanlagt kanske var 40 pers i kön eller någonting. Som liksom bestämde sig för att där ska vi stå. Då kom bussen. Och då är det så lyckligt lottat att flygbolaget, eller bussbolaget har 2 stycken anställda. De har en som kör bussen och sen har de just en ordningsvakt som är typ någon slags ordningsvakt. En värd slash biljettkontrollant som kommer fram, en rätt stor kille kommer fram och säger till dem som står och liksom låtsas som att det finns en kö: det finns en kö, ni kan ställa er längst bak. Och de änglarna som sjöng i det ögonblicket för oss andra som stod i kön, de var så fantastiskt ljuvliga liksom, för att du vet hur det är, man är så här, man orkar inte riktigt ta den där fighten med dem för det, men samtidigt så här, när det är väl någon som kommer och bara åtgärdar, då blir man så här: åh gud vad skönt, ordning. Man blir så tysk, va? Så att jag där och då kände jag att det här är min vän.
Okay,
han är min vän.
I vissa undantagsfall så kan det vara alldeles bra med någon som ser efter ordningen. Mm-hmm. Jag menar, det håller väl till och med nattväktarstatens förespråkare med om.
Mm.
Så okej. Okay, ja.
Inte hela poängen med nattväktarstaten.
Ja, det är väl det.
Mm.
Så, men jag kanske bara ville understryka att de flesta som kastar sig in i det här yrket, eller yrke får man kalla det,
ja, det får man,
så,
ja.
som drar på sig en gul väst, och så är jag bombisberg säker på att göra det av fullständigt fel orsaker. Av ren sadism, inte av en vilja att hålla ordning på rättsliga eller säga, rättvisa processer eller något sånt här. Det här är alltså människor som antingen inte kan få något annat jobb eller som söker sig till det för att få en legitim orsak att bossa andra människor. Och det här säger jag liksom konstant. Så det är någonting som är liksom systemiskt fel i hela den här väktarbranschen.
Ja, men det kan jag hålla med om. Alltså att det finns ett, återigen, med det här som exempel. Och det här är bara ett exempel, och vem vet, det kanske var ett ruttet äpple då. Men oavsett, det här ruttna äpplet kunde göra så här. Och nu är de förvisso avstängda.
Jag skulle vilja säga ett visst äpple i den här korgen av mögel.
De blev avstängda. Men jag tror ju att det har mer att göra med att det fanns en videokamera.
Men de ska ju åtalas för misshandel också.
Ja, det kommer ju aldrig hända.
Ja, det måste ju ske, alltså, för att man ska få någon slags... Men människor, även om du har en gul väst på dig och pepparspray och en batong, så är du ju fortfarande till... jag menar, lagarna gäller, kunde man tro.
Mm.
Du kan inte bara ge dig på en person.
Mm.
Det... Och jag menar, poliser får ju utbildning i det här att inte provoceras.
Mm.
Medan de här människorna är ju helt tvärtom.
Mm.
Att de söker efter minsta lilla orsak att provoceras.
Det var en intressant faktiskt kommentar. Jag tror att det var Securitas typ, om det var vd, så var det presstalsman eller någonting. Som just talade om det där att liksom... Han uttalade sig typ i formen av de som inte passar för här yrket, och han indirekt mellan den här sortens typer.
Uh-huh.
De slutar efter ett antal månader.
Slag.
Ja, men precis. Och man är så här, alltså ett antal månader, det är ganska lång tid på ett jobb.
Ja,
där man liksom, alltså, i den här sortens liksom yrke. Men om du jobbar ett antal månader på typ ett annat företag, då kanske du sitter lite i liksom bakgrunden ett tag för att lära dig lite grann innan du liksom exponeras. Så stor skala kan du inte göra. Men här funkar det lite tvärtom. Att du är på
liksom, ja, man får lära sig life, simma medan liksom. Man flyter där.
Precis.
Ja.
Så att liksom, den här processen för att få ut dem som passar och inte passar, den bör kanske vara lite mer effektiv.
Nu hoppas jag att hon får upprättelse. Och ja, grymma straff för sådant tycker jag.
Ja.
För jag går även till en annan sak. Jag vill snacka med om det här senast om den här polisen i Åbo som hade gett sig på en kvinna.
Nej.
Nämnde jag någonting om det? För att, han hade fått en dom nu. Det är inte alldeles färskt, men eftersom det passar så bra in i tema här.
Mm-hmm.
Så saken var alltså den att i Åbo, som är en underbar stad med fantastiska invånare och fin arkitektur.
Det tycker inte jag. Skitstad.
Nej, ja, exakt. Mm. men vi håller så.
Mm.
Så det här, så hände det som så att en polis som inte var i tjänst då, hade varit ute och supit på stan och skulle ta taxin hem. Då stod han där i taxikön. Och så kom det en sån här, vad kallas det, en skåpbilstaxi.
Mm-hmm.
En piket.
Mm.
Eller vad kallar man det? En tillataxi som det heter i Finland.
Mm.
Och då tyckte ett gäng ungar att det här passar ju oss. Vi är ju liksom 6 stycken. Så vi snyter den här taxin.
Mm.
Det tyckte inte den här polisen var någon bra idé. Han skulle ha den.
Mm.
För att han var ju faktiskt först i kön. Mm. Och kunde inte tänka sig att vänta en minut på nästa. Då. Nå, en kvinna i kön sa till den här polisen. Men det är väl smart att ungdomsgänget tar den här. Så kan du ta en taxi själv som kommer här nästa.
Mm.
Nu var det ju också, hörde till saken att det här ungdomsgänget. Då hade invandrarbakgrund.
Mm.
Vilket den här polisen tog som någon slags provokation och slog till den här kvinnan och kallade henne för,
alltså inte ungdomsgänget utan hon som sa,
nej, de hann komma undan liksom, och ta taxin. Aha. Jag tror att alla om historien som jag har blivit återgiven tyckte att det var en bra idé att ungarna tar den här taxin och åker iväg eftersom de var flera stycken, va? Och vi andra kan vänta på liksom våra enskilda taxin. Det tyckte alla utom den här fulla polismannen som började skrika i fyllan att han är polis och kallar den här kvinnan för, vad man nu kallar, kvinnor som försvarar invandrare i samhället.
Åh, herregud. Oh.
Och det här. hon sa okej, det här ser inte bra ut för dig. Du är polis, du har slagit mig, jag är tvungen att göra en polisanmälan av det här. Ja, då slår han till henne en gång till.
For good measure.
Yep. Någon ingrep, saken utagerades och nu blev det en dom då.
Vad fick han?
2600 euro i böter, 700 i skadestånd och rättegångskostnader 1800.
Okej, okay. Får han fortsätta som polis?
Ja, naturligtvis.
Det är ganska intressant.
Så det. Åtminstone blev han inte omedelbart efter domen avstängd, vilket ju skulle vara det som man gör.
Ja.
När man blir dömd för det, så liksom, okej, nu kan du inte vara snut längre. Det här funkar inte. Alltså. Du är alldeles klart. Men eftersom det är Åbo, som ju är ett rått hål på alla sätt, så är det här. Så ville de fortfarande diskutera lite och kolla hur det nu ska vara. Jag har blivit överfallen i Åbo, blivit misshandlad och fått höra, nej, det här blir inte någonting. Det är ingen viss du gör en anmälan. Det är liksom lite okej.
Okay. Men det här, vad är det här, Chicago liksom?
Ja, så jag vet inte vad de har för fel där, men det där, det är någonting i det här vattnet som tydligen rinner i Aura Å. Så här pågår.
Det var ju, jag vet inte om det var en ny nyhet.
Vad som hände var ju förstås att Twitter började kräva avgång och sånt här. Men jag har inte sett att det skulle ha lett till någonting.
Jag tycker inte att det är en komplicerad fråga, men jag kan tycka att det kanske är en på bordet i alla fall.
Det här hände ju på den tiden när man fortfarande måste stå i kö i taxi. Det behöver man inte längre i Finland.
Jo.
Inte sen den första i sjunde. Så får du ta vilken taxi som helst i kö.
Okej.
Okay. Det här liksom... Mm. Ja, så på något sätt förstår man att den här fulla polisofficeren, han då liksom... Mm. Han ska ju följa ordningen. Han kunde inte säga att det var kanske smartare att ungarna tar en större taxi eftersom de är 6 stycken. Eller många de har, och jag kan ta nästa då. Och speciellt eftersom då var det liksom... Naja, han visar sina färger där.
Det finns ju någonting väldigt sådär... Den här gratis hink-mentaliteten kommer ju starkt när det kommer en stor taxi och man är själv.
Mm.
Man tycker att man får lite mer för pengarna. Alltså. Det kostar lika mycket.
Det är sant. Men om du har ett gäng ungdomar som liksom...
Ja, nej, jag håller
så
med
kanske
dig.
Du
jag bara säger
som
att,
en gentleman
liksom,
skulle låta dem ta...
Reptilhjärnan förmodligen gör den kalkyleringen. Att, fan, nu kom den så där jävla taxi. Alltså, bara för mig.
Jag kan berätta en halvlustig taxihistoria som jag själv var med om.
Shoot.
Det var för flera år sedan också. De också måste köja för taxin. Det var här nere på Helsingfors centrum. Utanför en nattklubb på Fredriksgatan. Där det var mitt i vintern, smällkallt och en lång kö. Då. Jag bodde i Berghäll och tänkte att jag ska unna mig en taxi hem. För jag orkar fan inte traska i det här liksom minus 15-20 vad det nu var.
Mm.
Och det där, men jag gick och tog en hamburgare från en körra där bredvid. Och sen ställde mig i kön och väntade. Och liksom. Och vi var flera som stod där och väntade. Och då kom det ut en sån här... Jag vet inte vad man ska beskriva honom som annat än en rysk skitstövel. Alltså en sån här oligark-skitunge med sin pälsklädda dam. Då. Och det där, taxin kom och han går förbi hela kön och det där, och ställer sig där. Människor börjar liksom vara sådär, hej, vet du, vi har stått här i kö faktiskt, det finns en kö här. Och han liksom, det tänker han naturligtvis inte bry sig om. Så han liksom tänker stiga in, men före han gör det så börjar han visa fingret åt kön på ett sånt här underbart, vad ska man kalla det? Lite så här som man kan tänka sig att en väldigt privilegierad person kunde tänka sig göra på 1800-talet.
Mm.
Och skriker, fuck you Finnish people!
Mm.
Yes! Så är det där. Jag vet inte, det var ingen vad jag minns annan som gjorde någonting annat. Men jag tog min hamburgare och slängde den rakt i plytet på honom. Jag tror inte han är van med sånt. Det var alldeles tydligt att han inte... För han reagerade inte bra.
Nej.
Det var så pelare som stod där. Och han var rätt full och så där. Jag råkade vara rätt nykter. Och så jag till och med prickade honom i plytet och det där. Och han blev väldigt, väldigt arg och försökte jaga mig då. Men det var väldigt lätt att liksom komma undan. Man bara gick runt den här pelaren. Vilket gjorde att han blev liksom förvillad. Ja. Det var halt och han var full. Och så där.
Ja.
Han skrek liksom ryska okväden efter mig och det där. Så sen kom restaurangens den här dörrvakt och lugnade ner honom sen då.
Mm.
Och det här, jag lyckades komma undan. Det blev ingen taxi för mig, men jag kände mig som en vinnare i alla fall.
Absolut. Jag kan känna att resten kan
jag minns sponsa. Den här med värme fortfarande.
Någon borde ha sponsrat en ny hamburgare till dig, känner jag.
Ja, eller hur?
Köns hjälte liksom.
Ja, eller fått liksom nästa taxi bara så här.
Till exempel.
Ja, det tycker jag också. Verkligen underbart. Det är en av mitt livs största segrar. Ganska smått, va? Jag är en liten människa.
Herregud, alltså.
Så, det har ingenting med nyheter att göra. Det
vet du vad? På tal om mat.
Mm.
En grej som jag tyckte var så rolig bara, som var så obskyr.
Mm-hmm.
I Tyskland då, i Thüringen, som ligger mitt i Tyskland, mitt i Bratwurstland, finns det Deutsches Bratwurstmuseum.
Ja, gamla korvar.
Gamla korvar. Och det är underbart att säga att de har ett tyskt Bratwurstmuseum i Thüringen. Det tycker jag är fint. Men då var det någon bright mind där på Bratwurstmuseet som bestämde sig för att det fanns en ny lokal att hyra som var bättre. Så den skulle de flytta till. Bara att den låg i, en i det gamla Buchenwaldlägret. Vilket inte föll i god jord.
Oj.
Man ska inte flytta Bratwurstmuseum till ett gammalt koncentrationsläger tydligen.
Herregud, det har du nog tänkt till.
Alltså herregud, ja. Tänk det. Tänk den som liksom kom på idén. Liksom.
Var det lite som att kombinera arkitektur och designmuseet här? Eller hörde de,
liksom? Jag vet faktiskt inte. Nej, inte så att du skulle flytta liksom Bratwurst till ett koncentration. Utan bara att det var en ledlokal som råkade ligga på liksom Buchenwaldmark.
Oh,
så
det hade
använts
där, ja.
Under andra världskriget som ett koncentrationsläger. Och de tänkte att den är ju ledig, så den tar vi. Och nu ska de inte göra det längre. För att det var tillräckligt många som tyckte att det var en dålig idé.
Ja.
Men det här värmer mig lite grann, för det finns, jag måste säga att jag är väldigt, dels är ju Thüringerwurst jävligt gott alltså. Det är din bästa korven i Tyskland. och så är verkligen glad att det finns sånt museum. Det känns tryggt att tyskarna är, det är kulturfolk igen alltså, de vet fan hur de gör alltså.
Bra. När du kommer till hamburgare.
Ja, ja, ja. Inte hamburgare, det är film på mitt.
Därför att jag tänkte, jag var fast i min hamburgare, men jag antar att det var därför du kom att tänka på det här.
Absolut, och därför jag kom att tänka på det, absolut. Jag kom på, jag läste det här om dagen och skrattade gott åt detta haveri till liksom förflyttning, men ändå bra. Ni har ett tyskt. Det är till och med, som alltid i Tyskland så heter allting med en siffra. Så första tyska Bratwurstmuseet.
Uh-huh.
Erste.
Erste Deutsche Bratwurstmuseum.
Ja.
Ja, då har vi någonting i sommar att sikta på.
Det är svårt att liksom analysera längre än så, men jag vill bara nämna det.
Jag är glad att jag känner till att det existerar. Mm-hmm. Det hände en annan lustig grej. Vi hoppar från taxi till buss.
Mm.
Jag vet inte om den här nyheten har kommit till dig, men en kille som kör buss, en busschaufför i Indien, fick nyligen sparken. Av den enkla orsaken att han hade låtit en apa styra bussen. jag undrar vad du... Ja, vad ska vara din dom här nu?
Min första fråga är ju så här, som liksom, kantsk konsekvensfilosof då, eller vad heter det?
Ja, Maxim.
Kom bussen fram i tid?
Det tror jag. Ja. Hans försvar, alltså han hade... Saken var ändå att en person som hade en apa med sig, det är tydligen inte alldeles ovanligt. Nej. Att ha en tam apa med sig när man åker buss i Indien. Men lite som vi kanske har hundar här eller vad människor nu har, gerbilar och sånt här.
Fine. Ja.
Och apan blev så intresserad av det här busschauffören då, liksom, och vad han höll på med. Sen vägrade sitta någon annanstans i bussen och chauffören var en schysst kille som bara, men fan, han kan sitta i min famn medan jag kör. Och så tog apan liksom ratten och han märkte, men fan, det här funkar ju. Apan kan ju köra. Jag gasar, bromsar och växlar liksom. Apan får styra. Och han gjorde ett styvt jobb. Problemet var att han filmade det här.
Själv?
Han filmade, ja. Så att, kolla vad jag gör liksom.
Men herregud.
Så, jupp. Så.
Alltså, det finns ju så mycket att säga om det här. Ett. Good work, apan. Fan, alltså, bra jobbat, verkligen. Fan, att köra en buss är inte lätt. Det är bra jobbat, även om man inte sköter liksom kopplingen. Vad fan, det är bra.
Nej, jag älskar alltså, han säger, men han styrde bara. Jag kör. Det var jag som gasade och bromsade och växlade.
Bästa försvar jag hört.
Ja. Så, i 10 minuter rattade apan den här bussen. Då,
liksom. Herregud, hur rak var vägen? Liksom?
Jag vet, det kan hända att han var en väldigt begåvad chaufför, den här apan.
Det finns, alltså, det är ju så här att man ska inte, alltså, gick ju då körskola. Mm. Och där vill jag minnas att man skulle absolut köra själv oftast. Om man satt i förarsätet då.
Uh-huh.
Så att jag tror att det känns inte alls bra.
Inte låta apa göra det.
En ordningsvakt hade satt stopp.
Just det.
Men det finns ju en så här hemsk rysk flygolycka där en pilot lät en liten pojke styra flygplanet. Vilket inte alls är samma sak. Men ändå. Just att liksom det är kul tills det inte är kul längre.
Men det här tycker jag, det här låter just som Ryssland.
Mm.
Vet du låter, du är liksom, ja men det blir ju roligt för att låta killen köra lite.
Ja.
Jag menar, om en vettig person, en som inte från ett banditland med sån här dödslängtan.
Mm.
Ta till exempel en Delta Airlines-pilot.
Mm.
Så skulle jag säkert låta den här pojken styra, men koppla från den här reglagerna.
Mm.
För att pojken rör i det. Exakt. Så att
det är på låtsas.
Ja.
Ja.
Det behöver man inte berätta åt killen.
Nej.
Men du kan inte fan låta, vet du.
Nej. Men det gjorde de.
Och det här tycker jag, här någonstans ligger liksom den här skillnaden mellan Ryssland och resten av världen, vet du.
Ja. Ja, det
ligger den här, det. Den här lilla liksom, tänk ett steg till liksom.
Ja. Ja.
Tänk vad som på riktigt kan hända.
Ja.
Liksom, är det värt risken?
Ja. Det finns en bandinspelning från cockpiten på det flyget. Det är hemska grejer.
Ja, jag vill verkligen inte ge mig in på det här. Ja, det här är så här lite pet peeve för mig också. Liksom. Eller det här. Jag vet inte varför. Varje gång jag öppnar Instagram för att kolla igenom lite flöde så dyker upp en massa sådana här mystiska ryska videon där människor lägger sig under bilar. Och
sådana
här. Jag vet inte, har jag någon klickat på en av dem och nu får jag liksom alla möjliga sådana här idiotgrejer. Du, där någon ska svetsa precis bredvid en
syrgastub. Alla har liksom en dashcam i Ryssland mera av liksom försäkringsskäl. Mm. Så filmas ju allting.
Ja, men det händer tydligen en hel del. Alltså. Mm. Okej, det är ett stort land med mycket befolkning. Och, men då finns det ju någon liksom kultur där som inte är alldeles sund.
Nej, det kommer till en sån här riskhantering. Fördomen är väl att det är en väldigt fatalistisk kultur.
Fatalismen, just. Ja. Ja, ja. Var det någonting vi berörde kanske där, när vi för ett par år sedan snackade om vägen heter Ryssland av Anders Mård, till exempel. Mm. Att där finns en viss sån här... No, det kan du gå åt helvete, men det går det. Liksom. Mm. Att livet inte liksom inte är så stor skillnad. Mm.
Inshallah.
Lite inshallah-stämning faktiskt. Mm. Så, som jag känner mig väldigt främmande inför.
Är det inte riktigt min livsfilosofi heller?
Nej. Och sen har jag lite problem, jag har lite talat också med de här militärmönstrade feta byxorna som det har. Så, det må vara sagt nu.
Men det är ju för att man ska synas.
Visst är det spännande? Ja. Man ser liksom massa män som inte har ben på gatan. Det är det. Vill du höra en skandal från andra sidan Atlanten?
Då? Absolut.
Så inte bara racka ner på Ryssland. Mm-hmm. Du vet, de här, kolla ditt DNA, kolla ditt ursprung, firmorna.
Jag får sådana annonser hela tiden.
Du får sådana, du har inte kollat dem va?
Nej.
Nej, det ska tydligen stå 100% Solna eller
något
som hänt på dig.
Jag är ju så jävla tråkigt svensk förmodligen.
Jag kan tänka mig det, ja.
Min mamma har släktforskning där, och min minnas att hon sa att vi har några valoner i blodet någonstans för länge sedan. Eller valacker som jag sa en gång i ett svagt ögonblick. men nej, jag är nog väldigt svensk.
Ja, fast det skulle... Jag vet inte om man ska få något intressant resultat heller. Jag känner mig så genomblek så att jag antagligen kommer någonstans från under.
Så österbottnisk mylla liksom.
Ja, eller hur? Ja. Mm. Liksom 18 generationer minst. Liksom. Du har, men de här, de verkar populära de här nu. Mm. De här, det finns ju en massa olika, My Family Tree och vad heter de? My Heritage och sån här. Men just den här MyFamilyTree.com som då närmar sig en massa människor har haft över 2 miljoner kunder. Som de har fått DNA-sampel på.
Oj då.
Som de tänkte att de skulle förtjäna lite extra på. Så de sålde dem till FBI.
Oj.
Och det här kom fram nu.
Ja, tabbe.
Jupp. Men vi kan försvara oss med att ett 20 år gammalt våldtäktsfall blev löst på grund av detta.
Ja, men då är det ju värt det.
Ja, men undrar det. Är det det?
Nej.
Nej? Så jag tänkte på det här. Men då är det nog värt det. Nej, men om vi ska kunna förhindra det här fallet, då kanske det ska vara det.
Nej, men så där kan man argumentera allting i så fall. Om man hittar ett case.
Det är ju spekulativt.
Ett case där det blev något bra utav det. Det är som att säga att Hitler var bra i en byggd autobahn. Det är för fan inte exakt samma sak, men du vet. Det är ju samma liksom, linje av argumentation. Såklart kan man inte försvara den sortens liksom, totala integritetshaveri.
Ingen ska dö av alkohol i Finland längre. Så liksom...
Ja, men exakt. Alltså, det är liksom... Det, nej. Det är drakoniskt ju.
Okej, så vi låter barnen våldtas och...
Precis, exakt. Det är min åsikt. Exakt, det är min
åsikt. Bara för att inte FBI ska ha dina...
Exakt dina, så.
Bra, så är det. Då har jag ingenting att komma med.
Nej, men alltså det, var ju, det är ju så här att Facebook är ju i nyheterna typ varje vecka nu. För något fuck-up de har gjort. Där de liksom har gjort någonting som är horribelt och så varannan vecka är det så här, Facebook säger att nu ska vi bli bättre, vi respekterar alla, och sen nästa vecka är det, fast inte idag. Och så nu var det ju att man hade betalat amerikanska ungdomar presentkort.
Oj, det här var sjukt.
Eller hur? För att liksom, i princip dela med sig all deras data, ever, liksom. Så du får typ presentkort på så här, vad det nu var, McDonald's.
$20.
Ja.
Så, och då installerar du den här appen i din telefon som berättar... Exakt var du rör dig, vem du snackar med, vart du går. En total liksom, surveillance 24 hour.
Totalt galet liksom. Det finns så otroligt många saker man kan säga om det här så att det är svårt att börja tycker jag. Men just att de gör det så himla obrytt, alltså, det är som att hela företaget bara genomsyras av, det finns inte bara människor där som antingen jobbar med att typ be om ursäkt för vad den andra halvan gör.
Det verkar ju vara deras businessmodell.
Ja.
Det var ju någon som sa det. Deras businessmodell är att be om ursäkt.
Ja.
Att bara liksom... Ja. Det är ju, folk går ju med på sånt här, tydligen.
Ja, uppenbart. Det är klart att man säger till barn att ja, men ni får $20. Eller 20 euro för en del i här. Och liksom för att ja, men Allt nu vi gör istället en app. Liksom. Jag läser gärna igenom de här villkoren om ni orkar.
$20, suckers!
Eller hur?
Ja, fantastiskt. Fan. Det är ju lite vansinnigt, kan man tycka.
Ja, det är inte bra.
Men är det så att du är rädd för det här för att du inte har rena mjöl i påsen? Alltså?
Det är det där som jag kallar för presidential harassment.
Var det den här appen du tänkte på när vi talade om, som kan tracka ens partner?
Nej, det var faktiskt inte. Det dök upp i mitt Twitterflöde, en app. Det var en pressrelease var det från ett företag.
Jag kan vet läsa alltså här. Någonting om din hustru som du inte vet.
Alltså, så här står det. The features of the app, och nu läser jag översätter fritt från engelska då. En liksom location pin som tillåter dig att liksom titta var din partner är alltid.
Var hennes telefon råkar befinna sig.
Ja. Lista alla din partners sociala media liksom footprints och interaktioner. Topp 10 som din partner prioriterar på sociala media.
Right.
Och det här är fint. Ett alarm går av om din partner går utanför no-go-zone location, inom citationstecken då, eller går till en no-go-listed user på sociala media.
Som du själv kan bestämma då.
Perfekt ju, när man har en fru som håller på liksom interagera med en massa människor som man inte vill att hon ska liksom interagera med. Så kan man jättebra.
Så kan finns man installera det som har telefon. Det här problemet alltså?
Kallar det problem, men en utmaning. Alltså det är så galet va? Och nu ska jag säga att det här var liksom en pressrelease som någon amerikan la ut en screen dump på en Twitter, och det är klart att då exploderar Twitter och ingen vet exakt var det här kommer ifrån. Jag har ingen aning vad det är för en app än.
Eller finns det liksom?
Nej.
Kanske det är en testballong?
Men det var ett verifierat konto som la ut i alla fall, så det är liksom okay. Inte totalt nobody. Och det finns ingenting i mig som säger att det här inte skulle kunna hända. Absolut. Jag är helt säker på att det skulle kunna hända. Det finns säkert en efterfrågan på det.
Det finns det helt säkert. Mm. Jag bara, vis av tidigare livserfarenheter så vet jag ju att ju mindre man vet av vad ens partner håller på med, desto bättre.
Ja, det kan ligga något till det faktiskt.
Jag menar inte kanske kategoriskt. Det är ju trevligt förstås att höra när henne har varit på museum eller något annat. Men jag behöver inte veta vem har man lunchat med. Vem har du gått på öl med?
Nej.
Vem chattar du med? Eller sån här. Men och jag blir alltid förvånad, för jag fick nyligen höra om en bekant vars hon är kvinna då, och hennes man alltså regelbundet har liksom gått igenom hennes telefon.
Ja, det är så galet va?
Och jag bara säger, men herregud, har du inte lärt dig någonting? Mm. Men vad i helvete håller du på med?
Ja.
Det där är en sak du vill veta. Alltså.
Nej, det vill man inte göra. Och bara idén att göra det är ju ett sånt osundhetstecken. Så att
man borde faktiskt dra öronen åt sig.
Ja, verkligen.
Ja.
Varför liksom? Vad är liksom baktanken här?
Ja, jag vet.
Vad väntar man att man ska hitta? Och om man hittar någonting, vad väntar man ska göra?
Ja, man ska väl konfrontera dem. Jaha, varför har du snackat med Robert här liksom mitt i natten?
Ja, herregud alltså. Ja, ja. Nej, men alltså, så det är ju så. Ja.
Ja. Jag tycker det tyder på någonting oerhört osynt. Men icke desto mindre, det finns säkert en marknad för det också.
Garanterat.
Fy fan. Obehagligt sådant. Lite synd att vi har samma åsikt här.
Det är lite synd faktiskt, men det där är en sån här åsikt som det är svårt att liksom fejka. Liksom att man skulle ha... Alltså det finns ju... Många åsikter kan man ju liksom på något sätt bygga upp ett slags... jag förstår vad poängen är.
Uh-huh.
Här är det svårt.
Här känns det nog lite, ja.
Ja.
Vad ska man säga? Men det är klart man måste veta vad ens flickvän håller på med. I alla liksom, eller exakt vilka. Det här var ju en diskussion som faktiskt blossade upp i Finland för inte alldeles länge sedan.
Mm.
När vår hockeyguldgosse Teemu Selänne hade gått ut i pressen och sagt att vi har en sån här tyst överenskommelse om att Sirpa, alltså hans hustru, inte har några manliga vänner.
Ja, en tyst överenskommelse?
Ja. Som hon nu har fattat.
Precis.
Jag vet, hon har fattat det sen. Men det här kan också bero på att... han är vis av erfarenhet att hon på riktigt ställer till med saker om hon umgås med hans eller andra manliga vänner.
Men jag tänker
för nu finns det ju en ganska väl underbyggd ska vi säga misstanke om att Polkaria är så far till hans son.
Det där känns jävligt smutsigt.
Det är ju hans gamla kedjekompis, lagkamrat också. Ja. Och de umgicks ju som bästa vänner i vått och torrt då på den tiden. Och då, från den tiden, barnen som finns i den här familjen från den tiden ser ju exakt ut som en kopia av Paul Carrea som har ett väldigt distinkt utseende. Nu är det bevisar ju, jag har inga bevis för det. Men det här är ju någonting som finska internet på något sätt har liksom beslutat sig för att detta är nu sanningen. Precis som att prins Harry är son till Dianas ridinstruktör.
Just det.
Det är ju också ett känt faktum.
Han är inte jättelik sin bror.
Nej, men jättelik en ridinstruktör den tiden.
Ja. Alltså, vi är inne på seiska territorium här, känner lite
grann. Ja, jag tycker vi börjar och slutar här.
Vet du vad? Jag tänker så här om ställena. Fine. Bra, ha din tysta överenskommelse med din fru. Jag känner inte er. Ni kanske har en relation där det här är helt sunt. Att hon inte klarar av det. Vad vet jag? Vad vet man? Eller hur?
Hon klarar inte av det.
Ja. Men håll käften om det offentligt. Vi behöver inte veta om er tysta. Den är först och tyst. The keyword här är tyst. Tyst. Vi behöver inte prata om det här. Och dessutom så är det ju så att det är inte så att han inte har andra uttalanden och saker man har sagt som pekar på att han är en rätt stor manskris. Liksom. Så att Jag tror att det är för mig en mer liksom, stabil teori att han helt enkelt inte är så rolig att ha att göra med. Vet du ett bra exempel på när man ska hålla käften?
Oftast.
Liam Neeson.
Aha.
Läser du om det?
Vad sjutton hände där? Nu nästan så att jag inte vill veta.
Han har ju en ny film som kommer ut. Och premissen i filmen typ, är att han blir en vigilante. Lite som i de här, vad heter de här filmen där han är med, de här
Tecken?
Ja, den här filmen, det här telefonsamtalet med alla memes, du vet, I will find you and I will kill you.
Uh-huh.
I alla fall, poängen är att han typ ska hämnas en personlig oförrätt. Det är filmens premiss.
Okay.
I typ Alaska eller någonting.
Uh-huh.
Och med anledning av det så satt han tillsammans med en av de andra skådespelarna i en intervju med The Independent, brittiska Independent. Och kommer in på liksom, typ, hans personliga erfarenheter av liksom revansch och liksom den sortens känslor som det innebär. Och börjar prata om den här episoden där han har haft en amerikansk väninna då, kvinnlig bekant som hade blivit våldtagen. Och han säger inte vem det är och han vill skydda henne, säger han. Och liksom sådär. Men att hon har blivit våldtagen och då hade det varit enligt då utsagen en svart man som hade våldtagit henne. Och han hade blivit upprörd över det här. Han hade tagit med sig en batong ut på stan i en vecka i hopp om att hitta
personen i fråga.
Nej. En svart man som typ skulle kunna provocera honom så han skulle kunna mörda honom.
Oj.
Eller hur? Och tänker man så här, okej.
Det låter lite rasistiskt i utgångspunkten.
Det låter lite rasistiskt med utgångspunkt, ja. En vecka, han sa, efter en och en halv vecka av det här så hade han kommit till sina sinnesfulla bruk och insett att det här är ju galenskap.
Han insåg det.
Bra, Liam.
Grattis.
Bra, Liam. Ja. Men då tänker jag så här, okej, låt oss vara snälla mot Liam och säga att vi alla bär på fördomar och vi alla kan bli påverkade negativt av personliga erfarenheter där man kanske reagerar snett och gör dumma saker. Fine. Han har inte dödat någon, han har inte haft ihjäl, det hände inte någonting. Så säg att vi låter honom ha haft den här känslan en vecka den gången kring liksom i någon slags vigilante mode.
Uh-huh.
Men käften!
Ja,
eller? Varför fan berättar du om det här?
Det där behöver du inte berätta. Nej.
Eller hur?
Nej, var han full eller något?
Nej. Han sitter liksom i intervju. Totalt liksom till, alltså intervjun är rätt bizarr. Man kan gå in på Independence liksom sida och läsa den. För att det är en väldigt surrealistisk intervju. För att även journalisten är liksom i en slags chock.
Ja. Yeah.
Vad fan sitter han och säger?
Ja. Yeah. Och det här vill jag inte veta.
Medskådisen som bara, fan. Jag försöker ju bara promota min film här liksom. Varför är du med dig?
Har han tidigare så här fall av instabilt
beteende? Jag vet inte, jag har alltid upplevt honom som... Alltså han gör ju en fantastisk parodi på sig själv i när Ricky Gervais och Steve Merchants, den här showen som kom efter Extras. Den här där med typ promoters eller typ agenter.
Det är fantastiskt, ja.
Där han kommer in och liksom ska bli stand-up-komiker. Och liksom totalt deadpan. Alltså det är så hysteriskt roligt. Och det är den bild man har Liam Neeson, att han är ju en humorlös jävla liksom, skitbra skådis med totalt jävla torr. Och det här bara, okej, vad är det här?
Okej, så kanske Liam Neeson ville lite bredda på paletten om hur människor uppfattar honom nu då.
Fast.
Kanske han tänkte att det här är någonting som människor själv också bär på.
Säkert, och jag tänker att det nog är ganska allmänmänskligt. Jag menar, du och jag skulle förmodligen inte gå hem och skaffa en batong. Vi skulle inte gå ut på stan. Vi skulle liksom kanske dra andra slutsatser av den här historien. Men man skulle förmodligen som människa ha någon slags negativ känsla, vad det nu skulle landa i. Liksom. Mm. Och negativa känslor tenderar att göra att man blir lite irrationell. Tenderar liksom.
Ja.
Men ändå, nej, det här är jävligt extremt. Och att prata om det är en jävla promotion-intervju är så jävla konstigt.
Ja, det där var konstigt.
Eller hur?
Ja, nu råkar det dessutom vara ganska så här laddat samhällsklimat kring alla sådana här saker. Så att, det gör ju till exempel saken bättre. Han har berättat det här på 90-talet. Så
han har ju fått försvar från rätt konstiga håll. Han fick John Barnes satt försvar. Gamla Liverpool-spelare.
Sant.
Ja, han menar bara liksom att nej, men han är bara ärlig. Han är bara ärlig.
Han är bara ärlig, ja.
Det är så här det är. Han bara sa det som alla tänker. Och man är så här, nej.
Nej. Så långt behöver vi inte gå.
Nej.
Han sa det han tänkte.
Exakt, han sa det han tänkte.
Jaha, är det slut på Liams karriär nu då också?
Nej, det tror inte jag. Jag tror att det här kommer inte göra slut på hans karriär. Alltså det här är inte... Ja, men om man tar, det är inte MeToo-varning liksom. Det tycker inte jag. Alltså jag tror att det här är... Ja, jag tror den här filmen kanske inte... Det här var inte den bästa reklamen för den här filmen förmodligen.
Jag är lite chockad över varför man går om...
Eller vad vet jag, det kanske är slut på hans karriär, vad vet jag. Men jag vet inte. Jag uppfattar det som att det har inte tagits emot så upprört som jag trodde att det kanske skulle göra. Det är ganska många som verkar tycka att, nej vad fan. Det är sådär, det är sånt som kan hända. Det har inte skadat någon.
Hemskt.
Mm?
Så det är sådant som jag gärna skulle slippa, tack.
Ja.
För vi måste ännu adressera en sak för jag lägger lapp på min lucka åtminstone. Det enda som det har talat om i Finland... är en decimalsiffra senaste veckan eller två. Kommer du ihåg när var det för ett år sedan eller två när det skulle bli förnya sig alkohollagen?
5,5.
Och vi höll på att käfta om att hur många procentenheter kan man höja liksom alkohol eller öl med för att få sälja det någonstans i lokalbutikerna och sånt här. För tydligen så älskar folk att liksom debattera sina fullständigt irrelevanta siffror. För nu har liksom, jag har inte läst någonting annat i finsk press eller hört något annat på finsk radio än siffran 0,7. Och då snackar vi vårdade per åldring på ålderdomshem.
Okej, det låter ju som en ganska hög siffra, tycker jag.
Man ska ha, ja, vad blir det då? Alltså om du har 10 personer inne ska du
ha 7 vårdare.
Ska du ha 7 vårdare då för att de ska kunna avlösa varandra och finnas till hands dygnet runt.
Okej, så det är inte 7 per givet tillfälle utan det är 7.
Jag antar att det är dygnet runt liksom.
Ja, precis. Som för då är det en annan sak, för då måste man ju slå ut det på tid.
Det här är en siffra som alltså en forskare hade kommit fram till med lång erfarenhet inom åldringsvården. Hade kommit fram till i redan för 20 år sedan. Och nu har den grävts fram då.
Mm.
Och alla var fantastiska. Det här bottnar ju i alltså det här fallet med vårdenheten Esperi Care. Där en person hade omkommit på grund av missvård.
Mm.
En äldre person då. Och sen hade det kommit fram till att det fanns inte de personer som skulle finnas på jobb. Fanns inte på jobb. Att de var bara listade.
Mm.
Men de existerar aldrig. Så man talar om så spökskötare.
Mm.
Och då liksom blossar den här debatten upp då att liksom, vad är då egentligen rimligt och kostnadseffektivt och så vidare. Esperi Cares vd fick gå. Hon inte så länge sedan så var hon en hyllad sån här företagskvinna som det där vräkte ut sig i alla tidningar och damtidningar och berättade hur fint det är att vara miljonär och det där, hur fint man kan liksom arrangera vård privat och sånt här. Och nu har hon då blod på händerna och
just det.
Och det där utdriven ur stan.
Själva vården är liksom en slags damoklessvärd. Liksom, så här.
Alltså det
kan falla när som helst.
Det är ju värt att debattera huruvida vård ska liksom, alltså vinst i vården ska existera överhuvudtaget eller i skolan eller på andra ställen. Men vi kanske inte behöver gå hela vägen dit nu. Mm. Jag skulle helst fästa mig vid den här liksom, den här idiotin rakt ut sagt i finsk politik där du liksom fastnar. Nu är det, om du inte tycker att det ska finnas 0,7 vårdare per åldring, så är du ett monster. Så nu är alla liksom överens om det här. Nu ska vi ha det. Förutom då Samlingspartiet som tycker att det ska finnas, men det är inte tillräckligt. Det måste vara ännu mer. Men inte en siffra. Vi det här, människor är inte siffror, börjar Samlingspartiet säga här nu. Utan vården måste liksom definieras på ett annat sätt än via siffror. Människor jag vet inte.
Gud, vad är det här för jävla mindfulness liksom?
Eller hur? Fucking Samlingspartiet som är det mest fiskalt konservativa partiet. Som absolut borde liksom kunna räkna ut det här. Men det är ju bara för att de inte vill förbinda sig. Vi är en rätt dyr lösning.
Ja, liksom. Såklart.
Att fästa 7 personer per 10 vårdobjekt då. Eller åldringar i det här fallet. Så nu har de liksom fått springa hela veckan och i olika ordsvängningar då liksom förklara varför man inte kan gå med på 0,7 men att man ändå bryr sig om åldringar så till den grad att man helst skulle ta dem liksom hem till sig och bo. Och det, liksom, det är inhumant då tycker de att slå fast en sån här kall siffra.
Ja, det är intressant.
Kan du höra sista partiet Moderaterna tala på det här viset i Sverige om hur siffror är så kalla? Vi kan inte liksom, när det kommer till vård så kan vi faktiskt inte mäta på det här viset. Men vi är naturligtvis för ett minimum, men inte vi tänker inte slå fast en siffra, för det är liksom för inhumant.
Alltså det är ju bara att gå ut förmodligen till vilket vårdbolag som helst, så har de exakt den siffran.
Ja, det går ju att räkna ut.
Exakt, det är väl så man gör, antar jag. Liksom,
och det här är rekommendationen också från hälsovårdsforskningsen.
Men det är väl så alla regleringar funkar på den nivån. De blir kantiga kanske, men man börjar någonstans. Och sen så är det upp till var och en om de vill ha 0,8 istället, men kanske lite dyrare.
Mm.
Men det är deras liksom pitch på något sätt. Det är väl så det funkar liksom, i en reglerad marknad.
Vad ska du tycka det?
Det är helt konstigt. Mm. Förra veckan tror jag det var, så lyssnade jag på Peter Dokumentär, finns det någonting som heter en dokumentärserie som lägger ut med jämna mellanrum. Som alltid handlar om rätt tragiska grejer. Och i Sverige finns det ett parallellfall, det finns ju Lex Maria heter det. Vilket var en ny lag som kom typ 90-talet. För att ett ålderboende just totalt havererade i Solna faktiskt av alla ställen. Och liksom, de tog in typ 8 åldringar och hade typ inga anställda överhuvudtaget, typ ingen utrustning. I så här 6 veckor höll det tills ett tv-team kom dit och bara, what the fuck? Och så lyckades de få med en kvinna, den här Maria då, och liksom intervjuas i typ nyheterna. Och hon var helt så här äldre, bara, det här är åt helvete, det här är det värsta jag varit med om.
Yeah.
Folk dör ju här liksom.
Yeah, yeah.
Och då blev det ordning för torpet.
Vad är siffran i Sverige man tror? Finns det en sån här?
Absolut ingen aning.
Jag antar att det kan ligga någonstans på 0,7-0,8 säkert. Kan man tänka sig?
Alltså, jag har ingen aning om det är högt eller lågt. Jag har ingen aning.
Det verkar ju rimligt om liksom alla är överens om det här nu. Nu är säkert alla överens om det för att det är val snart.
Mm.
Och för att ingen vill vara liksom ovän med åldringar inför ett val.
Men tänk man har ett äldreboende som bara har en inneboende. Då har man ett problem.
Du har faktiskt ett problem. Eller två.
För eller tre.
Du får nästan ta upp det till 10. Du får nästan ta 10 för att det här ska liksom funka.
Mm.
Men ja, om du bara har en så det här. Så är det, jag vet vilken del ska vi köra bort då? Under knäna kanske.
Hej då!
Sånt kul idag.
En siffra till innan vi avslutar.
Varsågod.
Vilket av folk som röstar i Sverige, vilket parti har flest ser man röstare? Flest har röstat på dem.
Väljare.
Ja, väljare. Vilket parti har flest flygresor per år?
Av deras väljarskara.
Mm.
Så vilket partis anhängare flyger mest?
Mm. Ja, så kan man vända på det, precis. Mm. Inte liksom längst, utan mest.
Mest, flest flygresor. Flest gånger.
Mm.
Vilket parti kan det vara? Jag vet att den som åker mest taxi i Finland var de grönas Ville Niinistö. Så jag säger Miljöpartiet.
Nej, det är faktiskt så att de är på ganska bra mark. De är inte bäst, men de är inte sämst heller.
Då är det KD. Liberalerna.
Liberalerna. Liberalerna med 4,3 flygresor, vilket är bra mycket högre än de 3,2 som är i genomsnittet. Vilket jag tycker lät skitlågt.
Per år.
Per år, ja.
Ja.
Och jag tänkte så här, fan 3,2? Vadå 3,2?
Man kommer bara upp i luften och sen nej, men vad fan, på väg till Nis och sen får man vända om.
Det flyger inte typ alla hem igen. Liksom, de flyger ju inte bara en sträcka. Liksom, ingen fan gör det. Men, ja.
Du kan ingenting om matematik och statistik. Du ser på riktigt framför dig 0,7 vårdare komma in genom dörren.
Exakt så är det.
Så väldigt konkret.
Exakt så är det. Ja. De vann även faktiskt andelen procent som flyger utanför Europa antal senaste åren.
Mm. Mm.
Så att,
men det är lite förmögnare människor då?
Helt enkelt så.
Så är det väl, ja. Mm. Jag är säker på att jag flyger mer än 4 gånger per år.
Ja, det gör jag med. Absolut. Hur ja. Absolut.
Nu har jag flugit några år ännu, men det blir av nästa veckoslut.
Mm. Jag har nog flugit mer än 4 gånger i år redan nu, tyvärr. Mm. Hej då!
Vi ska till Uppsala nästa, inte nu i helgen, men sen.
Mm.
Så jag hälsar på och kollar på lite teater. Det var vän.
Kulturellt.
Ja, en kulturresa för att ödelägga miljön. Vi ska åka färgen dit och så tar vi tricken, tänkte jag säga, men flyger hem.
Bra. Fint. Du klarar, va?
Jag tror det, ja. Mm. Det är ingen riktig kulturkvart känner jag nu.
Nej, vi kan bara nämna då, för att vara på övertid. UEFA kommer ta bort bortamålsregeln.
Ta bort bortamålsregeln?
Ja.
Härligt.
Den ska bort tidigast nästa år, men så småningom.
Okej. Okay. Mm. Jag minns att den infördes för att få lite mer attackerande fotboll.
Alltså, förr i tiden, 1965 infördes den. Och det har ju att göra med att det var jobbigt att flyga till bortamatcher förr i tiden.
Ah, så man fick en...
Ja. Man fick en liten fördel där. Så att man liksom,
det var det som var grejen.
Ja, det är ju liksom, förr i tiden var det ju resande jobbigt.
Mm.
Nu är det liksom, vem bryr sig? Så, ja.
Det känns rätt.
Mm. Det kanske kommer tillbaka sen när flyget förbjuds.
När man får ta ångbåten. Mm. Ja, men då har vi säkert blivit av med England också från Europa. Så vi behöver inte räkna med dem i UEFA längre.
Mm.
Då kan vi bara åka tåg.
Precis.
Till bortamatchen.
Mm.
Utmärkt. Tack för idag då, Peter.
Tack själv.
Och alla ni som orkar lyssna så här långt. Vi hoppas att det kommer så småningom igen. Och
absolut.
Hoppas världen snurrar på tills dess.
Det gör den.
Aj.
Gott så. Hej.
Ja.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.